Precis, då kör vi. Podcast om affärsutveckling.
Välkommen till Stockholmsveckan. Det är Morpod. Hej Karin.
Hej Helena. I denna veckan så besöker vi dig i Stockholm, Bondegatan 30.
Det stämmer.
Det är där du huserar till vardags.
Ja.
Ja. Och håller på med digitala utvecklingsfrågor.
Ja, lägger upp planer för digitala medier och strategier för företag som vill etablera sig där.
Ja. Vad heter det? Vad är snacket? Nu måste vi höra lite. Vad är snacket i Stockholm just nu i fikarummet?
Just, om man ska säga just nu, de närmsta timmarna av dagen, ja. Så är det nog utspelet som skedde i en podcast faktiskt. För om det var igår, jag vet inte riktigt vilken dag det var.
Nej.
Men då var
i veckan, det
en medarbetare som ballade lite ur på sin chef på Aftonbladet. Och sa väldigt hemska saker. Så att just nu på jobbet så är det lite jämställdhetsfrågor som snackas, skulle man kunna säga.
Ja.
Ja.
Och om man tittar på i de digitala, mer ordinarie diskussionerna, vad diskuterar ni då?
Men just nu tycker jag faktiskt att det har hänt någonting.
Ja.
Jag tycker att jag märker att fler och fler helt plötsligt har börjat säga såhär, jaha, men digitala medier, ska jag vara där? Jag har ju B2B-företag, business to business, och hur gör jag där och hur hittar jag mina kunder? Vi vill vara där.
Ja.
Det blir allt fler sådana frågor tycker jag.
Mm.
Och det blir, det har hänt någonting. Jag kan inte riktigt sätta liksom fingret på det.
Nej.
Jag vet inte om det är att liksom, det har kommit in yngre människor som börjar pressa på inifrån.
Ja.
Eller om det är yttre krafter som börjar pressa på. Mm. Eller om det är liksom, i princip dottern och sonen som typ säger att hallå,
nu är det
mamma
dags.
Och pappa, varför är ni inte ditt företag där? Liksom.
Nej.
Men det är någonting som har skett.
Mm. Spännande.
Ja.
Vi hade ju idag tänkt att vi skulle prata om chefen. Vi skulle inrikta oss lite på ledningen och fundera lite kring att vara chef och finnas på internet.
Precis.
Eller inte.
Exakt. Vi har ju kunnat konstatera i vårt jobb och dagliga arbete att faktum är att chefen kanske inte är så ofta där.
Nej.
Bland annat om vi tittar på undersökningar gjorda av Google. Faktiskt framförallt då i USA. Men så har man kunnat se att endast 9% av toppcheferna finns på sociala medier.
Mm.
Och bara 27% av mellancheferna finns där.
Mm.
Och då kan man ändå se USA som ett land som ändå ligger i framkant.
Vi vet att de är betydligt längre komna.
Ja, sen så har de ju också liksom, de är ju människorna för det på något sätt. De är väldigt öppna, de är väldigt mottagliga. Norden är ju lite slutnare, lite stängdare. På det sättet kanske inte sociala medier passar oss lika bra.
Nej.
För att det är mycket konversation kanske. Även om det är mycket inom ett nätverk så blir det också att man möter nya människor.
Och i offentligheten. Vi har raljerat lite kring ett uttalande som kom här för några månader. Det var en person som sa att jag är chef, jag är inte på internet.
Precis.
Mm. Ah. Och det tycker jag säger ju lite om den myten som fortfarande på något sätt finns.
Ja, det finns ju, precis som du säger, det finns ju liksom någonting som omger sociala medier fortfarande. Och speciellt då människor som kanske kom i kontakt med från början sociala medier genom sina barn eller sina barnbarn.
Ja.
Och som kanske har blivit lite intvingade i det, tycker att det verkar jobbigt, lite läskigt. Har väldigt stor respekt för internet, har inte vuxit upp i liksom den här, på samma sätt i den här internetbubblan som kanske millenniumbarnen har gjort, eller de som är i min generation. Som jag var ju i och för sig med om en värld där vi inte hade internet hemma, men jag var ju också ganska ung där det kom internet, så det har gjort att jag hela min tonår min övre tonår spenderades med Facebook liksom, från 2008 till nu. Och innan det så var det Lunarstorm och alla de här bitarna. Vi är väldigt inkörda i det. Vi är vana vid att kommunicera folk, med folk på ett annat sätt. Och därför blir det väldigt... Jag tror att man skyddar sig själv genom att säga så här, men det... och det, liksom, det kanske började för ett antal år sedan. Till exempel då Instagram, att många la upp matbilder. Eller la upp festbilder. Eller vad det nu kan vara. Men faktum är ju att företag hittar ju alltid sätt där folk är att tjäna pengar på det. Att hitta nya vägar till nya målgrupper. Ja. Eller befintliga målgrupper.
Ja.
Och flyttar sig målgruppen så måste man ju också flytta sig själv.
Ja.
Så är det ju. Så den här...
Men det jag tycker kanske lite farligt nu, det är ju att många ledningsgrupper, styrelser och så vidare, de är ju bemannade med personer som kanske är födda på 40-50-talet, början på 60-talet, och som inte tittar ut mot vad som håller på att hända nu på internet. De är där inte själv, och de vet egentligen inte så mycket heller vad deras företag gör ute på nätet.
Nej,
eller vilken position de skulle kunna ta, eller vad konkurrenterna gör där ute.
Precis, och det vet jag att vi har pratat mycket om det här, att det finns ett väldigt känt företag som heter Uber bland annat.
Ja.
Och jag tror det var du som var på någon föreläsning som sa så här, att i din bransch så kommer det komma ett företag som är Uber.
Ja.
Precis som Uber revolutionerade taxibranschen,
ja,
så kommer ett företag komma i stålindustrin, det kommer komma i gud vet vad, liksom, som bara kommer komma och revolutionera och göra allting enklare. Och då kan man ju bestämma sig, antingen så går man lite framkant, är lite före alla andra, och investerar den tiden och pengarna och väntar på att liksom målgruppen kommer växa upp, hamna i chefsposition och kunna fatta besluten. Eller så hamnar man efter och tappar. Och jag tror att hamnar man efter nu så är det nog svårt att ta igen det försprånget som alla de andra kommer få.
Men jag tror lite så här, om vi nu pratar om chefen själv. Alltså du kan ju vara chef, sitta på ett företag som kanske till och med är ganska framåt. Och utnyttja nätet för sin affär och så vidare. Jag skulle vilja sticka ut hakan och säga att som chef behöver du vara på nätet för att se vad som händer. Alltså oberoende om ditt eget företag... ditt eget företag bara har en jätteenkel hemsida och bara så använder den som en broschyr, eller hemsidan är jätteavancerad och du har affärer på nätet, så att säga, så kan jag känna att som vd så måste du vara där.
Ja, för att jag tycker nu kanske det låter som att vi har nedvärderat 40-talisterna, 50-talisterna, 60-talisterna. Jag gör inte det. Jag anser att de kan sjukt mycket mer än vad jag kan.
Ja.
Det finns jättemycket saker som jag inte ens har en susning om.
Nej.
Som de har gjort,
ja,
i 50 år av sitt liv. Liksom. Så det finns ett skäl till att de är där de är. Och det är den styrkan de måste ta tillvara på. Då borde ju liksom, i princip chefen och sin ledning kunna sätta sig och lista ut.
Ja.
Gnugga geniknallarna och bara säga så här: okej, det här påverkar oss så här. De här tre lösningarna finns på det här. Vilken är den bästa lösningen? Vad är mest kostnadseffektiv? Vad drar vi in pengar? Var hamnar våra kunder? Hur ser liksom procenten ut nu? Var startar köpresan idag? Det finns ju jättemycket. Och då kan de liksom använda all den här fantastiska kunskapen de har. I princip revolutionera sin egen bransch.
Men vad du säger, Helena, det är egentligen att om du bara överlåter dem, om vi inte mergar ihop den unga generationen som är födda på internet så att säga, med de som har grymt mycket erfarenhet, då missar vi oerhört mycket. För då överlåter vi ju egentligen för att det är den unga generationen som också ska hitta de nya affärsmöjligheterna på nätet.
Jag tror att det finns en risk att det skapar en väldigt ostabil ekonomi och ostabila företag. Vi behöver fortfarande tyngden och grunden av de som har företag som har funnits. Alltså om 10 år så kanske de här företagen som finns i 100 år, de kanske inte finns längre.
Nej.
Det kanske inte är möjligt att ha ett företag i 100 år.
Nej.
Vi ser ju redan skakar i marken, ja, under dem.
Men du hittar ju någon intressant statistik där kring marknadsledarna. Och kommer du ihåg den, eller?
Ja, jag kommer ihåg den. Dock kommer jag inte ihåg källan på den, vilket, nej, är jättehemskt.
Ja.
Jag tycker den är helt fantastisk och skulle vilja använda den överallt och bara sprida den till alla. Sätta skräck i befolkningen. Men jag kommer inte ihåg källan, så då vågar jag inte. Men jag kan säga den.
Ja.
Det var en föreläsning jag var på där de sa att 2017,
ja,
kommer 20% av marknadsledarna
idag
kommer att ha förlorat sin position
till
ett företag som startades efter millenniumskiftet, alltså 2000.
Mm.
Det är alltså företag som är från 15 år.
Mm. Och det betyder alltså inom en
20% är ganska mycket.
Ja, inom en 2-årsperiod.
Ja.
Och även om det skulle vara överdrift då, så betyder ju att det accelererar något enormt fort nu.
Verkligen.
Mm.
Och då tycker jag att då blir den här myten att sociala medier skulle vara för matbilder och liksom ungdomar. Ja. Det blir bara pinsamt när vi pratar, ja, om det.
När vi pratar om att ha någon form av närvaro på nätet, då delar vi ofta in det i att vi kan prata om företaget i sig.
Mm.
Vi kan prata om de anställda och vi kan prata om ledningen. Mm. Och just idag var vi lite inne då på att prata om ledningen. Och det är väldigt lätt att konstatera att det är många fler företag och anställda än ledare som är på nätet då. Men om vi har någon där ute nu, och det vet vi ju att vi har många som lyssnar som kanske inte är så aktiva. Hur ska man som chef tänka? Var ska man börja, tycker du?
Alltså, jag tror det första man ska göra är att gå till någon som... För jag tror att det kan lätt kännas så här, det kanske, om man inte alls är där, om man inte alls vet vad man måste göra för att ge sig ut, om man inte vet vilka knappar man ska trycka på, man vet ingenting.
Nej.
Då blir det ju tröskeln väldigt hög.
Ja.
Så då skulle jag vända mig till någon som är yngre, som kanske har koll, ett barnbarn eller någon inom företaget som bara kan sätta en profil åt dig på Facebook.
Ja.
Det måste liksom inte vara en professionell liksom, om första steget, stapplande steget.
Nej.
Och sen skulle jag liksom bara lägga en kvart varje dag på jobbet. Inte en kvart när jag är hemma, utan en kvart på jobbet där jag har ägnat mig åt att, för det första så vet jag ju oftast vem mina främsta konkurrenter är.
Mm.
Då lägger jag till och börjar följa dem.
Mm.
Och beroende då på vad jag är inom för marknad, så att säga, så skulle jag ju då anpassa vilken plattform jag är ute på.
Mm.
Och bara kolla vad håller de på med.
Mm. Så du börjar egentligen i omvärldsbevakningsdelen, att helt enkelt titta, vad är det som pågår?
Ja, jag tror det. Och egentligen bara lära mig verktyget, förstå lite hur det funkar från ett personligt plan.
Mm.
Jag tror inte, man behöver liksom inte så här börja med att fatta hela sambandet och, nej, förstå allt om sociala medier och hur det funkar. Utan jag hade börjat med att liksom bara ge mig ut, skapa en profil, börja följa, se vad som sker. Kanske följa mina anställda om det är den liksom, till exempel LinkedIn kan man göra det.
Ja.
Om du aldrig liksom entret är ut på de sociala,
nej,
medierna,
nej,
då handlar det ju bara om att du ska förstå vad det är för en grej. Vad är det alla tjatar om hela tiden? Liksom.
Och det ska vi säga att de flesta vi möter idag, de kanske är på Facebook, de kanske har en profil på LinkedIn, men de har det väldigt styrmoderligt. Man kan egentligen inte verktyget, utan man har bara satt dit sitt namn, så att säga, och det är att lyfta sig från den nivån och faktiskt kunna ha en ordentlig LinkedIn-profil och en ordentlig Facebook-profil. Det är, precis, lite så
du... För om du ska lägga arbetstid på det liksom, då ska det vara någonting som på något sätt ger dig underlag att fatta beslut eller ger dig nya affärsmöjligheter eller vad det nu än är som kan gagna ditt företag, så att säga. Om du nu som vd i ett högst uppsatt företag ska göra det här. Och då tänker jag så här, om du ger dig ut och ser vad dina konkurrenter gör, ser vad dina anställda håller på med, så kan du ju dels få kanske en större överblick, så okej, vad sker internt, hur mår mina anställda, vad säger de på sociala medier, verkar de sen glada, eller har jag bara en massa människor i mitt företag som skriver att livet suger och idag regnar det och det här är inget kul och usch, nu sitter jag på jobbet, gud, jag avskyr det här jobbet, ja, då kanske du måste som chef bara okej, det här måste vi göra någonting åt. Eller har du en massa människor som sitter på Facebook och var det nu än är och skriver att ja, det här, LinkedIn och bara det bästa företaget. Det är ju jättebra. Då ska du ta tillvara på det och vara så här, börja lyfta dem och börja fundera på okej, hur kan vi dra fördel av de här otroliga reklampelarna vi har inom företaget.
Och det kan du ju egentligen, om en chef som, det behöver ju inte vara en vd, det kan vara en chef i en kommunal organisation. Precis. Eller en annan offentlig organisation, du kan vara mellanchef och så vidare. Du kanske sitter med ett stort intranät.
Precis.
Där du inte är ute och agerar överhuvudtaget och lyssnar på dialogen. Men det är ju minst lika viktigt.
Precis. Har du människor som är väldigt haja på det här och som liksom har en stor följarbas och de har ett naturligt pondus på Facebook liksom, eller närvaro och som är väldigt karismatiska, det är klart att du som företagsledare borde dra nytta av det.
Ja.
Om du har fantastiska säljare liksom, då ska ju de ut där och exponeras och för det handlar ju så mycket om människor, alltså vi kan ju prata om företag i all evighet, att företag ska byggas upp och allting, men jag anser att företaget är ju liksom precis som sociala medier, en samling av människor som skapar någonting tillsammans som blir ett företag. Och sen så kan man sätta ett varumärke på det och kalla det H&M eller Stadium, eller man kan kalla det Wallenberg eller vad som helst. Men det är ju till grunden bara en samling människor som gemensamt skapar någonting. Och de människorna är ju oftast de som får förtroendeuppdragen. Det är ju människor man skriver kontrakt med. Man skakar ju hand med Mikael och säger, nu Mikael, nu kommer du kommer göra en så himla bra reklamfilm åt oss. Gud, jag litar verkligen på dig. Du förstår mitt varumärke. Det är ju de människorna som är varumärket, som är företaget. Och det är ju klart att du som ledare då så ska ta tillvara på det.
Alltså omvärldsbevakningen gör ju att man också ser vilka skapar debatt, vilka framstår på ett positivt sätt och kan skapa ett engagemang. Vad är det som skapar engagemang? Alltså det finns ju genom att ge sig ut där så upptäcker du det också.
Exakt, och jag menar, följer du dina konkurrenter då till exempel och du tror att du är marknadsledare, men så märker du att dina konkurrenter har liksom 1 miljon följare och har liksom en YouTube-kanal kanske, eller en podcast eller ett Instagram-konto som bara får 30 000 likes på varje post. Då håller ju du på att förlora. Även om du är marknadsledare idag så är det någonting som sker. Det är ju en målgrupp där som börjar gilla och de har gjort någonting rätt. Så det är klart att där måste du vara med och bevaka. Vad håller på att hända? Håller jag på att tappa någonting här? Och du kan också få nya idéer. Okej, det är ingen här. Shit, bra! Det är ju dunderläge för dig. Många säger så här, men jag har inga konkurrenter där. Eller vadå, ingen annan verkar ju vara där. Men det är ju superbra. Om de senaste rörna säger att 60% av köpresan sker innan kunden kommer till dig. Det är 60%, det är mer än hälften av köpresan som redan skett. Då kan man anta att i princip så är kunden typ du och någon mer den kanske beslutar om. När den väl kommer till dig. Men den har redan sålat bort kanske 100 personer möjliga. Som den antingen inte har hittat. Det är klart att där du är på Facebook eller på internet i allmänhet, liksom, din digitala närvaro blir ju ett till jag som sker, som möter kunden innan den ens har liksom bestämt sig för den blir det. Och jag menar, finns det ingen annan på internet? Om du själv ponerar det. Nu är
det är inte så många branscher kvar.
Nej. Men då har du ju en jättegillande tillfälle. Speciellt eftersom de säger att 46% idag av B2B-köparna till exempel är mellan 18 och 34.
Ja, och det betyder att de är digitaliserade.
De är digitaliserade. Det är millennialgenerationen. De är där ute. 2012, 18-34, det var 27%. 2014 är de 46%. Det har skett något där.
Och detta är alltså business to business. Men om vi då har pratat om chefen, alltså hur gör jag som chef om jag är väldigt ovan vid internet? Tycker inte de sociala kanalerna har varit så spännande, men nu har jag börjat titta på det. När jag har kommit så långt så jag börjar se vad som händer i de sociala medierna, börjar få kläm på mina konkurrenter och så här, då är det ju dags att skapa sig en strategi. Och nu pratar vi ju egentligen inte om en strategi för hela företagets existens på nätet, som man också behöver. Mm. Men man behöver ju skapa sig som chef en strategi för sig själv.
Mm.
Vad ska jag uppnå med mitt engagemang på nätet? Och där kan det ju vara den ena personen som säger att nej, jag ska faktiskt bara vara här ute för att i första steget lyssna.
Ja. Och jag tycker inte det är något fel med det. Ett annat mål kan ju vara så här, jag ska se hur vi behöver förändra hela vår business model för att den ska passa framtiden. Liksom.
Precis.
Det kan vara ett mål. Om man är en lite mindre företag, en väldigt närvarande själv. Mm. Ja, kanske det är att knyta kontakter med kunden.
Ja.
Arbeta som om du satt face to face med kunden. Börja starta ett samtal, starta diskussionen. Var närvarande, visa dig. Jag tycker någonting som är väldigt viktigt för både företag men också människor som jobbar inom en bransch och är aktiva.
Mm.
Är att visa på att de vet vad som händer i sin bransch. Okej, jag förstår att det här händer nu. Det kommer påverka oss så här.
Mm.
Det kommer påverka våra kunder så här. Ge det då till dina kunder. Säg så här, okej, det här sker just nu. Har ni hört om det här?
Ja.
Det kan vara också en strategi. Ja. Bara bygga sin expertstatus.
Ja. Man kan väl absolut säga att det här är en trappa där du kan välja att stanna på första trappsteget. Men det är ju också väldigt viktigt, som högsta chefen kan du ju också påverka om du har ett gäng mellanchefer, hur de faktiskt agerar också på nätet. Det är ju minst lika viktigt.
Precis.
För det är klart, om man som högsta chef säger med sitt handlande säger att det här inte är viktigt, då kan du ju också ha 10 mellanchefer som tittar på dig och säger att nej, det här är inte viktigt.
Mm.
Så att idag har det ju en väldigt signaleffekt också om du är ute på nätet eller inte.
Precis, och det kanske kan vara den enda liksom anledningen att ge sig ut.
Ja.
För faktum är att jag tror inte på någon organisation där man säger till golvet gör så här. Nej. Men vi tänker göra någonting annat.
Nej.
Jag tror inte det funkar.
Nej.
Det är inte så livet funkar. Människor vill inte göra någonting som någon annan inte måste.
Nej.
Och varför ska vi ge oss ut? Det är ju inte någonting ni prioriterar.
Nej. Nej, signaleffekten har ju jättestor.
Så det är klart att för dig som chef, om du anser att det här överhuvudtaget kommer påverka er på något sätt, så är det klart att du måste. Om det så bara är att du vill ha en person nere på golvet som twittrar.
Ja.
Så måste du säga, okej, hörni, det här är lite viktigt.
Ja.
Vi kanske borde finnas här.
Mm. Jätteviktigt. Det är ju säkert så att många chefer tycker att det är lite läskigt. Att ge sig ut som chef. Att ge sig ut som chef på sociala media. Företaget kanske finns där. Men att man som person ger sig ut. Vad tror du den, om vi kallar det rädsla då. Vad tror du ligger bakom den? Vad är man egentligen rädd för?
Alltså jag tror för det första är det ju att man är väldigt utsatt på sociala medier.
Mm.
Oavsett vem det är så är personen missnöjd med dig. Så får de ju en direktlänk till dig.
Ja.
Om du har sekreterare så försvinner hon. Om hon är liksom ett filter.
Ja.
Och det är ju läskigt.
Mm.
Men samtidigt så blir det stora vågor. Varken du är där eller inte.
Ja, det kan bli.
Ja, precis. Säg att det blåser på sociala medier. Och du har ingen aning om det. Då vet man ju inte. För det första har man ju inga verktyg att hantera det. För man vet ju typ nästan inte hur tjänsten fungerar.
Nej.
Man har ju ingen övergripande strategi för det. Man har ju liksom inga åtgärder att ta till.
Du berättade för mig för någon vecka sedan om ett exempel just där det var Arla. Nu var det ju inte chefen, men det var företagets Arla som hade lagt ut på sociala medier. Jag tycker det bara var ett så gott exempel. Kan dra det, Helena? Hur?
Ja, Arla la upp, det var en sponsrad faktiskt uppdatering på Facebook där man skulle rösta fram, tror jag, en joggismak.
Ganska
precis,
simpelt.
Ganska simpelt. Småkrävligt. Ja, härligt. Men det som skedde istället var att precis samtidigt, och det borde man ju kanske tänkt på då, då hade de hotat ett väldigt litet mejeri som hade använt reklam där det stod "vi mjölkar kor, inte bönder". Det här ansåg då Arla, som en stor aktör inom mjölkbranschen, var ett öppet liksom då nedsättande mot dem.
Mm.
Och de blev jättebröda och sa ta bort det eller så kommer vi ta rättsliga åtgärder.
Mm.
Det här tyckte inte folk om. Och på den här lilla oskyldiga posten så var det som dök upp.
Mm.
Om man nu hade gått ut och bestämt det i koncernen, man hade suttit i ledningsgrupp och sagt så här, okej, vi kommer nu gå till det här mejeriet som är lite mindre än oss och hota dem.
Mm.
Kanske man skulle legat lite lågt på sociala medier, men på det här då väldigt oskyldiga posten så plötsligt bara kom det igång världens hatkampanj. Som de besvarade bra, men väldigt generiskt med färdigskrivna texter. Så folk kände ju sig väldigt avfärdade.
Mm. Och det var egentligen det finns ju två perspektiv tycker jag med den historien. Det ena perspektivet är att du måste vara väldigt medveten när du går ut på de sociala medierna, för din målgrupp är medveten om vad som rör sig. Så du kan liksom inte, du kan inte ta någon egen liten genväg med konversationen. Det tycker jag är den ena lärdomen. Men den andra lärdomen där tycker jag också det är att folk vill ha ett person till person svar från människa till människa. Man vill ha ett svar, hur tänker ni nu?
Mm.
Och då vill man ha känslan, jag är en människa som skriver någonting på de sociala medierna och jag vill ha ett mänskligt svar tillbaka.
Men jag tror att det viktigaste egentligen som företag eller som person på sociala medier, precis som en person, som en privatperson, när det sker någonting drastiskt i ens liv så kanske man inte lägger ut. Man kanske skannar det, man kanske ser vad som händer på de sociala medierna, men man kanske tar en liten break. Jag tycker att det borde vara att företag borde ha den inställningen lite mer. Ofta lägger man ju upp kampanjer och så har man lagt upp en tidsplan, då kommer vi sprida det och så vidare och så vidare. Men sker det någonting som påverkar er på något sätt så tycker jag att man borde mer ta större ställning till det.
Ja. Det vill säga ta in omvärlden.
Precis, ta in omvärlden. Mm. Och speciellt om man är medveten in-house att nu kommer vi gå, nu kommer vi gå ut med ett öppet hot mot ett annat företag som där vi nog antagligen kommer komma fram ett ganska dåligt dage.
Ja.
Ännu sämre dagar än vad de har framställt oss. Vi skapar negativa rubriker för oss själva nu.
Ja.
Där tycker jag verkligen, där ska man ju liksom, fundera.
Ja. Men det handlar ju mycket om att inte göra det mekaniskt. Att inte se det som en, nu sätter vi ut annonserna i tidningen.
Nej,
nu sätter vi ut de sociala medier.
För det handlar
om människor. Och det är så direkt.
Precis.
Så vi måste ha hela den här omvärlden. Och om vi drar tillbaka det till chefen så är det ju, egentligen behöver man ju ha samma fingertoppskänsla som chef när du går ut.
Mm.
Samtidigt som man kanske då också måste våga att det blir fel någon gång.
Det är omöjligt och jag menar, så är det ju alltid. Jag vet någon annan podcast pratar om det här, att vi måste ha varumärken. Och vi måste ha företag som klarar sig genom kriser.
Ja.
Det går inte att skyla sig från alla kriser.
Nej.
Det går liksom inte att bygga bort dem genom 10 krisplaner.
Nej. Nej.
Det enda vi kan göra det är att förbereda det så bra som möjligt. Samtidigt som jag anser verkligen på sociala medier att man måste ge utrymme för en mänsklighet.
Ja.
Okej, hörni, det här punkterna är vad ni kan ta med. Det här får ni säga. Om man då pratar med en kundtjänst eller vem det nu är som sitter och bemannar Facebook den dagen. Det kanske är kundtjänst i ett stort företag. Ja. Och de är jätteduktiga. Alltså de här kundtjänstmänniskorna, jag älskar dem. De är helt fantastiska.
Mm.
Men istället för att bara ge dem så här en färdigskriven PR-text så ger de lite punkter. Säg så här och så här tänker vi. När man gör det för tajt och för konstlat då blir det omänskligt. Och det är inte det sociala medier handlar om.
Nej.
Det är precis som hjulet är en förlängning av våra ben, så tycker jag att sociala medier är en förlängning av våra samtal, öppna samtal som en gång i tiden gjorde att vi helt plötsligt bönder fick rösta.
Detta är ett modernt
Detta
sätt.
Är ett modernt ja. Sätt.
Mm. Men tror du inte det är egentligen kärnan i rädslan att hos till exempel chefer när du ska ut på sociala medier att du egentligen måste gå ur lite eller du måste bredda din chefsroll mer och visa lite mer av dig själv som människa.
Mm.
Och det gör att det känns lite jobbigare.
Absolut att det är sant. Att det enda vi kan göra idag, det finns så mycket att välja på, det är att ge användarna makten.
Mm.
Vi kan ge dem så mycket information som möjligt, våra kunder, de människorna som finns där ute som påverkas av våra beslut, våra val, och säga så här och lägga fram de bästa argumenten varför de borde använda sig av oss.
Mm.
Men till syvende och sist är det de som har makten, det är de som håller i pengarna.
Ja.
Och jag tror att det är det som är det läskiga. Du förlorar din maktposition, din överhet som företag på något sätt. Det blir så himla lätt att bara dissa ner det, trampa på det gruset. Men på något sätt måste vi ändå våga säga här, varsågod. För det är så det funkar.
Ja. Men då låter vi det vara en avslutning. Ha det bra, Helena.
Ja, du med.
Ja, vi hörs.
Det gör vi. Hej.
Tack.